Han möter dig var helst du är. Du kan ropa ut allt till Jesus. Där i ropet, i din djupaste längtan, finns Gud, möter dig Gud, får ni kontakt. Det var inbjudan i den sång som Erik just sjung för oss. Men det är också den inbjudan jag uppfattar i texten vi lyssnar till, i Jesu liknelse. Änkan får bli en förebild i det att hon enträget ber och ropar utan att ge upp. Låt mig få ut av min motpart vad jag har rätt till. Vad är liknelsens syfte, Jesus budskap? Evangelisten Lukas, han svarar själv på den frågan innan han ens återger den. Han säger, han gav dem en liknelse för att lära dem att be och aldrig ge upp. I berättelsen finns den orättfärdige domaren som varken bryr sig om Gud eller människor. Han hör till överheten. Han gör som han själv vill och behöver inte alls lyssna på änkans tjat. Änkor. De stod lågt i kurs på Jesu tid. Lågt i samhällshierarkin. Kvinnor hade överhuvudtaget inte mycket värde i samhället. Och en kvinna som inte längre hade en man var i princip rättslös. Återigen tar Jesus den som har minst makt som exempel på den som handlar rätt. I djupet av sitt inre drivs änkan av sitt rättspatos. Hon vet att hon har rätt och domaren har fel. Och hon ger sig inte. Hon tjatar och till slut ger domaren med sig. Så besvärlig som den där änkan är ska jag låta henne få ut vad hon har rätt till. Annars pinar hon livet ur mig med sitt springande, säger han. Maktens överlägsenhet kunde inte beskrivas bättre. I Jesu berättelse lyfts bönen in som något som har med rätt och rättfärdighet att göra. Som har med människovärdet att göra och med uthållighet. Den tjatande kvinnan. Ofta en patriarkal bild som används för att tysta kvinnor då och än idag. Kvinnor som vågar ta ton i offentligheten. De som hörs, de får höra, nu använder du nog ett lite för högt tonläge. Du måste besinna dig. Den som har makten kan säga så. Men den som i djupet av sitt inre känner att något är fel måste ropa, måste tjata. Kvinnor som vågar tala och vågar peka på orättfärdigheten provocerar uppenbart män med makt, både på Jesu tid och än idag. Änkans uthållighet visar på bönens livshållning, som spränger en uppgivenhet som ständigt stuckar. Det går inte, det är ingen idé. Men hon visar på en uthållighet och en kämparglöd utan dess like. Bönen är inte en världsflykt. Bönen är ett sätt att skaffa sig skydd mot det som besjäl oss på hopp. Hon tjatar för livets skull. Och så blir hennes uthålliga bön en hoppets lovsång för alla oss andra. Och jag funderar, vad var det de hörde? Vad tänkte de på den tiden som hörde den här liknelsen? Och jag tänker kanske något sånt här. Vi hörde den unga änkans rop genom det halvöppna fönstret. Varje dag studsade hennes envisa klagomål mot den orättvise domaren mellan husväggarna i den trånga gränden. Det handlade om pengar och hennes arv som de snåla släktingarna till hennes avlidne make hade roffat åt sig. De var starka och hade inflytande. Hon var ensam och maktlös. Vi kunde inte be henne gå till domstol. I vårt land avgjordes penningtvister av domaren ensam. Och den där domaren, han struntade i vad folk tänkte och sa. Så vi teg fastän vi hörde hennes förtvivlade rop varje dag. De som satt och lyssnade på Jesus och hans liknelse kanske tänkte något sånt där. Och genom historien fortsätter maktlösa kvinnor att högt eller tyst ropa på sin rätt. Fortsätter att peka på att de inte alltid blir respekterade. Deras rättmätiga egendomar, deras värdighet och kroppsliga integritet tas ifrån dem. Och vi tiger alldeles för ofta. Hör inte deras protester och böner. Och så anklagar vi Gud att inte lyssna och inte gripa in. Gör Gud till en orättvis domare. Ja, men varför, Gud, gör du inget åt det? Fast det är vi själva som tiger och inte står upp för det vi vet är rätt. Med dagens liknelse lämnar Jesus det tysta läget och ställer sig bredvid den ropande kvinnan och gör hennes envisa och besvärliga protest till förebild för bön och uthållighet. Det verkar som att bönsöndagen det här året främst handlar om ett rop på rättvisa. Ett rop tillsammans med den som blivit utsatt. Bön tillsammans med den som ingen lyssnar på. Det är som att Jesus ställer sig bakom änkan och alla utsatta barn i världen och ger dem mod och odelat stöd. Stå på dig, stå på er. Berätta så att alla hör vad du är med om. Berätta om det som ingen vill höra. Sexuella övergrepp, misshandel, psykisk våld, fattigdom, ingen mat på bordet, missbruk, orättfärdiga samhällsstrukturer, klimathot, osynliggörande av kvinnan i sammanträdesrummet. Berätta om det som skaver, det många helst vill höra och ännu mindre är villiga att göra något åt. Ge inte upp. I liknelsen ger den orättfärdige domaren sig till slut. Ger upp. Och vad vill Jesus säga med det? Ja, kanske det jag hör inom mig är att han säger: ge inte upp, för förändring är trots allt möjlig. Men sen går det inte heller att predika utifrån den här texten utan att benämna det som många av oss delar, uteblivet bönesvar. När Gud inte alls verkar ge oss det vi ber om, hur mycket vi än ropar och skriker. När de vi ber för, människor som är sjuka, inte blir friska. När vår bön om fred och försoning inte alls tycks visa något resultat utan krigen bara ökar. När svält och fattigdom inte alls upphör utan fortsätter. När kvinnor misshandlas och dödas i sitt eget hem. Varför svarar du inte på våra böner, Gud? Ibland kan Gud tyckas mer än lovligt döv och stum. Men uppmaningen i dagens text är att fortsätta be. Att vara uthållig. Ropa till Gud all vår nöd, alla våra böner. Inte för att bönen ändrar Gud, utan för att vi själva behöver Gud, behöver någon att ropa till. Gud är tvärt emot den orättvise domaren. Guds tålamod tryter aldrig när det gäller fattiga och utsatta människor. Deras nöd är Guds nöd. Och Gud ger sig inte för att vi liksom tjatber, utan Gud vill rättvisa. Det är hela Guds väsen. Han är en domare som ska upprätta den som blir förtryckt. Varje gång en orättvisa avslöjas och åtgärdas är det ett bönesvar. Men vad är bön? Ja, det kan man ju säga mycket om. Men om jag kort summerar vad bön är, som jag tänker, så är bön gemenskap med Gud, en kontaktyta mot Gud. I julas så fick vi som personal här i kyrkan ett julkort av en församlingsmedlem med texten "God is only a prayer away." Gud är bara en bön bort. Bön är närvaro, relation. Eller som Teresa av Avila säger, bön är ett vänskapligt umgänge med den vi vet älskar oss. Den svenske ärkebiskopen och fredsbyggaren Nathan Söderblom beskrev bön som hjärtats samtal med Gud. Mystiken Simone Weil skriver, bön är att låta Gud komma i oskyddad kontakt med det värsta inom oss. Och den politiska teologen Dorothee Söll beskrev bön som en övning i modet att handla. Och till sist den tyska motståndsmannen och prästen Dietrich Bonhoeffer, som satt i fängelse av nazisterna och brukade prata om att vända sig utåt i bön. Det vill säga att bönens uppgift är att få oss att stanna till och upptäcka livet som pågår runt omkring oss. Att all bön och all gudstjänst är viktig för världens skull. Det intressanta i dessa teologers och Jesu egen berättelse om bön är att bön inte alls handlar om någon världsflykt. Bönen är inte till för att göra oss ännu mer inkrökta i oss själva, utan ett sätt för oss att öppna oss för sammanhang som går utöver oss själva. Att med bönens hjälp öva oss att se med Guds blick på skapelsen och vår nästa. Att få fatt på det väsentliga och kämpa för det. Såväl i det egna lilla livet som i samhället och världen. Bön, en typ av andlighet som tar Gud på allvar, får alltid sociala konsekvenser. Det vi ber om, ropar om, kan vi själva vara med och påverka. Änkans rop om rättvisa, hennes agerande och rop visar på modet att handla. Och så kommer jag att tänka på Heliga Birgittas bön, pilgrimsbönen som vi ber i kyrkan nu och då. Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den. En kort bön med två led och där båda leden är lika viktiga. Herre, visa mig din väg. Alltså bönen som ett sätt att umgås med Gud, att närma sig Gud, vara med Gud och låta Gud visa på en väg, en riktning. Men bönen är också utgångspunkten för vårt liv i tjänst. Vi sänds ut med bönen, får mod och kraft att vandra den väg vi tycker oss ana. Gör mig villig att vandra den. Och drabbas vi av en stark känsla för orättvisa, nöd i vårt eget liv och i världen, kanske vi inte ska nöja oss där, utan be om hjälp. Be Gud om fantasi att våra handlingar och vår bön må bli ett. Att ropa till Gud om orättvisorna i det egna livet och i strukturerna. Och be om hjälp att själv bli, vara en del av bönesvaret. Sista meningen i texten i liknelsen är ganska knepig. Jesus säger, ska människosonen finna någon tro här på jorden när han kommer? Ska människosonen finna någon tro här på jorden när han kommer? Så frågar Jesus och ifrågasätter vår uthållighet. Jag tänker att han indirekt påstår att vi tröttnar lätt, att vi människor blir distraherade eller uppgivna. I hans fråga tycker jag mig ana att det finns en tanke att vi människor inte alltid är så helhjärtade, att vi inte orkar hålla oss varma och trofasta. Träffas vi i hjärtat av Jesus fråga? Hur är det med våra rop till Jesus? Har vi slutat ropa med den utsatta änkans glöd? Människor och kyrkor slår sig kanske till ro med orättvisor bara för att det är bekvämast så. Och till alla oss som håller på att fastna i tröghet och bekvämlighetens mönster ropar de utsatta efter rättvisa och lär oss något om bönens glöd. Bön är att ropa till Gud, en Gud som möter oss varhelst vi är. I liknelsen om änkan och domaren skriver Lukas att Jesus gav oss denna liknelse för att lära oss att be och inte ge upp, att vara uthålliga. Så när du vet vem du är, när det väsentliga någonstans är klarlagt, när det som är rätt blir uppenbart för dig och det som är sant blir synligt, då ska du hålla fast vid det och inte ge upp. Fega inte ur. Ropa och kämpa för rätt och rättfärdighet. Handling och bön är ett. Låt oss bli stilla någon minut i tystnad.